Trygghetspodden sponsras av SafeTeam. SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. SafeTeam, din partner i säkerhet.
Sverigepodden handlar om resmål, kultur, historia, idrott och näringsliv. Kort och gott, det bästa om Sverige. Med Sverigepodden får du också följa med ut i verkligheten.
Vi utbringar ett fyrfaldigt leve för hans majestät konungen och den kungliga familjen. De leve! Hippi!
Bra, 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 bra.
Kära nationaldagsfirare!
Hör alla avsnitt av Sverigepodden och se bilder och videor på sverigepodden.se.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu är det dags för ett mycket speciellt avsnitt med Daniel Larsson om hans tid i den franska Främlingslegionen. Främlingslegionen, eller legionen som den också bara kallas, har fått något av ett mytomspunnet skimmer kring sig. Den är känd för att vara mycket hård och Främlingslegionen anses vara ett av världens främsta militära förband. Bara omkring 500 svenskar har varit med där och Daniel Larsson är en av dem som varit med allra längst, i 18 år. Nu berättar han för allra första gången i den här exklusiva medverkan i Trygghetspodden om det. Jag träffar Daniel i hans svenska bostad några mil utanför Stockholm för att höra om vad Främlingslegionen är och vad de gör. Vilken koppling det finns mellan legionen och trygghet. Och om vad som kunde hända under grundutbildningen när Daniel var där.
Jag börjar pila på där och sen så hör jag bakifrån hur det smäller. Och sen som någonting fall till marken. Jag tänkte, vad fan händer nu? Och jag hör det 3-4 gånger. Och sen så tänker jag, nu måste jag vända på huvudet. För man vill inte göra det heller. Liksom. Man vill inte dra åt sig ögonen. Och sen ser jag liksom hur killarna från gruppen ligger däckade längre bak. Och han har liksom gått med kolvslag och slagit ner en och en bakifrån.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Hej, mitt namn är Daniel Larsson. Jag är född och uppväxt i Västerås fram till 24 års ålder. Där jag tog en enkel biljett till Paris 1994.
Precis, och det var då du gick in i Främlingslegionen. Och i det här avsnittet ska vi prata just om den franska Främlingslegionen. Men först, för den som inte känner till det, vad är Främlingslegionen för något?
Den franska Främlingslegionen startades den 10 mars 1831 av kung Louis Philippe. Och det var ju för att Frankrike behövde ha trupper utomlands till sina kolonier. Frankrike hade redan en tradition av att ha utländska trupper. Om vi då har tredje infanteriregimentet som var Royal Suédois, där Axel von Fersen var regimentschef. Så att traditionen fanns ju där, men det var ju då att göra i en annan format helt enkelt. Frankrike hade ju redan varit i krig då i Algeriet under ungefär 20 år, så att de placerade högkvarteret på en gång i Algeriet, i Sidi Barrabés.
Och Främlingslegionen då, vad är det för typ av militärt förband? Hur kan man beskriva det?
Den franska Främlingslegionen idag ingår ju i den franska armén, i de olika brigaderna. Så att de tjänstgör ju under fransk flagg som vilken enhet som helst. Men sen i legionen finns det olika förband. Det finns kavalleriregimenter, det finns infanteriregimenter, det finns luftburet och det finns ingenjörsregimenten, 2 styckna. Och sen finns det ju 13e Dévilleux som vi säger i Frankrike, 13e Demi-brigaden från legionen som bland annat var i Narvik under andra världskriget. Så det är en trupp med flera olika vapenslag och kunskap och sådär, och väldigt ofta inför uppdrag så gör man ju vissa ihopsättningar beroende på uppdraget, men ibland kan det vara hela kompanier eller regimenten som åker på uppdraget.
Och vi ska gå in lite grann mer på hur Främlingslegionen arbetar och så när de är ute på uppdrag. Men det här med Främlingslegionen, det har ju fått någon form av mytomspunnen stämpel på sig. Att alla verkar känna till Främlingslegionen, även om man kanske inte vet så mycket, men någon gång har nästan alla hört om det. Vad är det som har gjort att det har blivit så mytomspunnet, tror du?
Det är nog flera faktorer. Det gjordes en del filmer har det gjorts. Och sen kom jag ihåg när man var yngre och man pratade om olika... Jag tror att på äldre år så tänker jag inte så. Men jag kommer ihåg typ när man var innan 20 och man skulle prata vilket förband är tuffast. Och idag känns det ganska irrelevant. Utan det, ett förband ska vara funktionellt på den uppgift de har. Det är det som gäller och inget annat. Men man hörde ju att legionen var tuff och sådär och att göra råbarkat. Vi gick mycket rykten om att det var kriminella som var legionen, men det är nog, jag skulle säga att det tog slut kanske på 60-70-talet och under den tiden jag tjänstgjorde så hade man något större straff i det, så var det ju handen i dörren helt enkelt. Och de kollade upp alla med Interpol och även interna kanaler som i nätverk som har vuxit upp efter folk har tjänstgjort i legionen och tillbaka sina hemländer och kanske sitter på vissa poster där de kan kolla folk. Men helt klart är det en enhet som är känd inom militärer för att de är duktiga och att det är hårt.
Att det är hårt och att det finns mycket kunskap i Främlingslegionen är ingen slump. Det är ett elitförband och man verkar över hela världen där Frankrike kan ha intressen. Och som en gammal kolonial stormakt är det på många olika platser, inte minst i Afrika. För att kunna ansöka till Främlingslegionen måste man ta sig till något av rekryteringskontoren och de finns bara i Frankrike. Vilket alltså också var vad Daniel Larsson gjorde. Men hans militära bana inleddes redan tidigare än så.
Ja, jag var ju frivillig i flygvapenungdom i Västerås från 15 års ålder och det var ett militärgäng. Västerås var faktiskt ganska stort när det gäller ungdomsutbildning, både med hemvärnet och FBU och sådär. Så man var ju lite intresserad av militärutbildning och sen så gjorde jag lumpen uppe på I20 som KB-elev 90-91.
Och det var i Umeå?
I Umeå, ja. Och det gick ju faktiskt som så att någonstans där vid 23-24 års ålder så tänkte jag liksom att om de har blivit 23-24, nu gör man ju inte sådana här dumheter som åka till legionen. Sen en onsdag kväll var jag ute med några kompisar i Västerås och så tyckte jag, fan vad tråkigt det är. Liksom att folk tittar på varandra, de köper märkeskläder i Stockholm och de åker på Mallorca, till Mallorca på semester och tycker de är världsvana, liksom. Det är så patetiskt. Och sen, jag sa till en kompis att de åker bort ett år och kommer tillbaka. Ansikten kanske byts men folk kommer tänka likadant och det här inom situationstecken trygga samhället där folk kanske har tappat det som är viktigt, det som är essentiellt i livet, varför man lever, ja, lite äventyr och sådär. Så att jag bestämde där på onsdagskvällen ute i Västerås att imorgon ska jag ta en enkel till Paris. Och kompisen sa ja först och sen så sa han senare på kvällen, menar allvar, ja, imorgon åker. Och jag åkte. Så började mitt äventyr till Frankrike.
Och vad hände sen från att du lämnade Västerås och gav dig ner till Frankrike?
Jag kommer ihåg när jag kom till Fort de Nogent. Det är ju en fästning i, ska inte säga centrala Paris, men den ligger ganska centralt i Paris. Och det är stora ekportar och man såg legionärer med kepi på sig som hängde över porten och putsade den. Och det var liksom, det var verkligen så här filmkänsla. Det kändes väldigt overkligt som svensk att se det här. Sen blev man ju då invisad i ett rum bredvid då för att första intervjun om man skulle titta lite snabbt i munnen och sådär. Det var ju inget tandläkare eller någonting utan det var ju liksom bara legionärer som hade ett protokoll för att skallra bort det, se till att man inte fick in och lodisar och sådär. Sen i Paris stann jag en vecka och redan där börjar man banden och byggas mellan kandidaterna då. Man är ju inte legionär utan man är ju bara kandidat och man märkte att man försökte ta hand om varandra och man pratade så gott man kunde. Det var inte alla som kunde engelska heller och sen skulle man ju inte prata något annat än franska men man kunde ju ingenting. Så att, det är rätt roligt om man nu ser den första orden man lär sig som legionär på franska. Det är ju faktiskt sopa, skura, korridor, trappa och kontor. Så att det var ju inte någon snack om att man skulle sitta på en stol och vänta eller på någon säng och ligga och vänta på att man skulle mönstra in och göra de här proven, utan det var ju jobba från morgon till kväll med olika aktiviteter, och man kunde inte göra något annat än en städtjänst helt enkelt, och hjälpa till i köket, och man kunde hjälpa till ute i trädgården. Och där med trädgården, det är någonting som är, vilket regiment man än åker till i legionen, så är det alltid tipptopp, gräset är klippt och rabatterna är skötta och sådär. Och det kan man ju komma lite in på lite senare, den här andan i legionen, att man, det är inte frågan om att man ska åka någonstans och bara vänta ut, utan man åker och man installerar sig som där sitt hem, fast det bara är temporärt, utan man tar hand om dit man kommer helt enkelt, och installerar sig för att få legionens anda, för att få den här grundstenarna som tillhör legionärens samhälle.
För om man tänker när man rycker in i lumpen här i Sverige, då åker man till något ställe, man kommer fram till regementet, och sen, i alla fall så var det för mig, att från första dagen liksom, man får sina persedlar, hämtar ut allting, all utrustning, och så tar man på sig dem, och sen inleds egentligen det från dag ett, att man börjar liksom lära känna utrustningen och man övar på olika saker och så. Men här låter det som att det är som en inkörsperiod innan man kommer in i själva det här, om man säger det militära. Alltså, hur funkar det? För nu pratar du om att man städa och sköta trädgården och sådana saker.
Mm. Det är själva mönstringen. Och mönstringen i legionen sker ju i Aubagne. Och det tar ungefär 3 veckor. Så efter ungefär en vecka i Paris, vi var 40 kandidater ungefär. Och sen grupperar man där i Aubagne, där huvudregimentet ligger då, första regimentet i legionen, där generalen sitter. Och det finns en enhet som heter CSI, som är då ett kompani där alla mönstrar. Och det tar ungefär 3 veckor. 15 arbetsdagar att gå igenom det.
Bara lite kort, vart ligger det någonstans i Frankrike?
Marseille. Det ligger lite öster om Marseille. Och den här mönstringen, det går ju, det är ungefär som en svensk mönstring. Det är lite intelligenstest kan man säga. Det är en ganska stor del av det hela. Där vissa bitar är, vi fick göra på norska faktiskt. Man skulle memorera en karta, och sen skulle man, när man hade tittat på kartan visst antal minuter, så skulle man pricka in var posten låg och man skulle rita hur man skulle gå och sådär. Det var liksom kolla om man kunde, hade bra minne. Och sen var det ju ett traditionellt intelligenstest, och som var väldigt viktigt. Det visste jag inte då, men fick lära mig sen. Och jag hade turen att få 19 av 20 på det testet. Så att då har man inga begränsningar sen när det gäller utbildning eller karriärmässigt sett. För det finns vissa saker, till exempel om man ska bli underofficer ska man ha minst 12. Och ska man gå en viss utbildning så finns det vissa utbildningar där man ska ha minst 14 till exempel för att få göra dem. Så det är en viktig grej. Och sen är läkare, och sen är det var smeknamnet i legionen som vi sa, Gestapo. Gestapo, det var ju ett kompani där de sköter då underrättelsetjänsten, och det är ju framförallt med Interpol. Och sen håller de ju kontakt med nätverk med före detta legionärer i olika länder. Det är ju för att man ska undvika att få folk som försöker fly från vissa kriminella brott. Man skulle vilja säga så här, legion, att det finns det väl små busar, men man vill inte ha någon som håller på med knark, och man vill ju inte få in folk som har blod på händerna. Och det är väl den biten som tar 15 dagar. Det, resten går ganska snabbt. Det gäller fysiskt sett i legion, och det där är rätt bra faktiskt, för att man ska klara på 12 minuter och springa, var det 2800 meter vill man skulle springa då på vad de kallar för Cooper-testet. Och det räcker. Så det är inte som en mönstrar i Sverige att man måste liksom ha 9 för att komma till ett jägarförband, utan det gäller att komma in, och sen när man då har klarat intagningsprovet till legionen så skickas ju alla till Castelnaudary. Det ligger i sydvästra Frankrike utanför Toulouse. Det fjärde regementet ligger i ett rent skolregimente där man gör då grundutbildningen i 3 olika kompanier, och varje vecka så startades en ny pluton.
Främlingslegionen tar alltså in män, för det är bara män som kan ansluta, från hela världen. Det här innebär att folk från en mängd olika länder och från olika kulturer ska bli en enhet.
Legionen består ju av 130-140 olika nationaliteter då, från olika sociala bakgrunder. Och majoriteten är ju folk som kanske haft väldigt svårt i sina länder. så att, som kommer från en hård miljö socialt sett. Så att alla ska ju stöpas in. Jag har hört ibland att det har funnits till exempel svenskar som åkte legionen, och sen efter grundutbildning har de slutat, eller för att de tyckte inte var det. Men grundutbildningen i Castelnaudary, det är bara en social stöpning, att man ska få ihop alla de här nationaliteterna, få en grundplåtare i franska, allting sker ju på franska, så att man sen kan åka till ett operationellt regemente och sen få en specialistutbildning i den riktningen då som man gör. Vad jag märkte ganska snabbt när jag kom till legionen, som var väldigt udda som svensk, det var att man började ranka 1, 2, 3, och man hela tiden hade en intern tävling, för det är ju ajabaja i Sverige. Man får ju absolut inte sätta folk i konkurrens mot varandra, utan man ska vara lika dålig allihopa. Så där märkte man ju på en gång under grundutbildningen, och likadant under grundutbildningen. Första tiden var ju så pass intensiv så att man hade inte tid att tänka. Och det är också att man ska bryta det sociala mönster från det civila livet. Och jag kommer ihåg att efter några dagar på skolgementet i Castelnaudary så åkte vi ut till en farm i en månad. Och den här farmen är också någonting som man ofta ser på de här filmerna från legionen. Och den här farmen är ju verkligen för att det inte ska finnas telefonautomater eller någonting, att få verkligen klippa. Och regimen på farmen är ju, du vet jag inte hur det är idag, men då 94 var det ju så pass tufft, så att jag kommer ihåg på onsdagen började man tänka på söndagen, för att den enda dagen i veckan man visste vad man skulle göra, det var på söndag mellan 2 och 4, det var det sista. Sen var det fullt ös dag och natt, och man visste inte vad som skulle göras om 5 minuter. Även fast man satte på sig full stridsmundering, så 30 minuter senare kunde man ha sportkläder på sig och springa 15 kilometer någonstans. Utan det var liksom hela tiden att vara i ovisshet. Och även på helgerna så var det ju, lördagen fortsatte, det kanske inte var lika mycket utbildning för att löjtnanten var ju inte kvar på helgen, och sergeanterna byttes ju av på helgen, så att det var bara en sergeant som var kvar. Men det var alltid någonting i aktivitet som var. Där kom jag i början på 94, i april, maj där. Det var ju, började bli varma dagar. Men jag kommer ihåg att en söndag så hade jag uppställning på morgonen, och det var i shorts och linne, sportlinne. Och sen skulle man ha med sig sin tattoo. Det är en fällkniv som det finns sked och gaffel på, som man ska äta med egentligen. Så tog de ut oss på en plan som var stor som en fotbollsplan, och det var knäckt gräs, och så sa de till lunch ska det vara 10 cm högt. Det var att man skulle ta en tvärhand högt, och där skulle man ju kapa gräset. Och då tänkte man som svensk att det här går ju inte, vad det här för liksom, det är helt omöjligt. Men 11:45 så var den här hela ytan var ju klippt för hand, och man märkte ju att ja, man fick ett flöde med skottkärror och hinkar och sådär. Och med de verktyg man hade, det var ju absolut inte vad som skulle behövas egentligen. Men med den utrustning vi hade så kunde vi göra det där. Så kom jag ihåg, precis när vi skulle in och äta, så körde en korporal ut på en gräsklippare, traktor. Så det fanns ju möjlighet att klippa gräset. Utan det var än en gång att visa oss liksom att okej, okay, ni gjorde det, var inte nödvändigt, men nu har ni gjort det i alla fall. Och sen så satt vi där och åt, och det var ju söndag, så man visste ju att när vi hade ätit klart så var det kanske någonting mer vi skulle göra i persedelvård eller någonting, men 14:00 skulle vi få sova till 16:00. Det visste man då, det hade man ju väntat sen på onsdagen redan då. Och då kom korporalen in på slutet av måltiden, som hade varit ute och klippt gräset, och hade tappat en vingmutter i gräset. Ja, tänkte man som sagt, så tråkigt, får vi åka och köpa vingmutter. Nej, upp på led, nu ska ni leta efter vingmutten på den här fotbollsplanen. Och då tänkte man som svensk än en gång, det där går inte. Det är sånt här, det är helt, det ryker, först och främst sestan, den ryker. Det var ju liksom första grejen, och det känner man djupt i kroppen att sestan, för den var ju värdefull, den där sestan. Men vi kröp i fältet 2 gånger och så hittade vi vingmutten. Så den dagen tyckte jag att nu, att det är omöjligt och att det inte går, det river vi ut från ordboken idag. För med vilja så går jäkligt mycket att göra.
Daniel berättar att även kollektiv fysisk bestraffning förekom. Sånt som inte skulle få förekomma inom den svenska försvarsmakten. Som om någon till exempel försökte smuggla med sig mat för att kunna äta den senare.
Men så var det alltid det att de började muddra fickorna så där, för det fanns ju alltid någon. Och det fanns ju alltid någon som insisterat på att stoppa mat i fickorna och försöka gömma och sådär. Så där kunde det vara ibland att de sen skulle då få käka upp det de hade i fickorna medan alla stod och gjorde armhävningar. Och när det inte gick upp göra mer armhävningar så var det i stolen längs väggen. Och sen så fanns det ju någonting annat. Jag har ingen aning vad man kallar det i Sverige, men man satte pannan i golvet i kaklet och sen la man upp händerna på bakom ryggen. Så att det bara tårna och pannan hade kontakt med marken. Det där skulle ju upprätt i Sverige skulle det där vara ren penalism.
Det fanns även andra exempel på ännu värre former av bestraffningar. Daniel berättar om en morgon på farmen.
Det var 10:08, så vi visste att 5:08 så skulle man börja med avlämning så allting var klart till 8:00 för att hissa fanan. Och det hade ju varit ute och gått hela natten, så då funderade vi liksom, skulle vi raka oss eller skulle man putsa skorna? Det fanns absolut inte tid för att göra båda sakerna. Och då valde vi att putsa skorna, för de var ju leriga. Och sen så gick vi ut, och jag kommer ihåg, vi var längst ut från byggnaden på den här platsen. Och sen, så att på vänstra sida, vi hade de två andra grupperna. Och vi hade en fransk sergeant som hette Lemonnier, som, han var äldst av sergeanterna. Och han var känd för att tuff, och det var liksom... Var han förbannad, han drogs inte för att ge ett knytstraffslag på någon. Så var den fostringen som man hade där då. Och jag kommer ihåg, efter uppställningen, alltså de andra grupperna hade ju konfronterat med samma problem. Och vissa hade föredragit att raka sig, för de visste att domchefen skulle gå framför dem och titta på dem i ansiktet. Och de andra två grupperna som hade yngre sergeanter, det var vänster om och så gick de in och så kunde de duscha och sådär. Vår sergeant ser höger om och sen framåt marsch. Och sen säger han marschkana, det är så ankmarschen. Då ska man ju gå ner med ärslet i marken och sen vapnet över huvudet. Och jag var ju först. Och jag var ju väldigt vältränad innan jag kom till legionen så att, fysiskt. Så, här då. Så att jag börjar pila på där och sen så hör jag bakifrån hur det smäller. Och sen som någonting faller till marken. Jag tänkte, vad fan händer nu? Och jag hör det 3-4 gånger och sen så tänker jag, nu måste jag vända på huvudet. För man vill inte göra det heller, liksom. man vill inte dra åt sig ögonen. Och sen ser jag liksom hur killarna från gruppen ligger däckade längre bak. Han har liksom gått med kolvslag och slagit ner en och en bakifrån. För det där liksom. Så att, det var tuffa tag under grundutbildningen och som inte skulle ha sin plats i det svenska försvaret. Men det gjorde ju att där och då, att det var ju ingen som försökte ta plats. Alla rätta in sig i systemet. Och sen när man kommer till sitt respektive regemente, då kan man ju lätta upp lite. Så att jag ska väl säga någonstans inom mig att jag känner att under de förhållandena så var den här stentuffa disciplinen och den här penalismen hade på något sätt sin plats.
För att kunna leva upp till de höga kraven och kanske, även om man inte själv säger det rakt ut, slippa den här typen av bestraffningar under grundutbildningen, blev förberedelser väldigt viktiga för Daniel.
Man visste vad man skulle få uniform på eller för utrustning på sig dagen efter på morgonen. Så givetvis kunde man bli väckt på natten och sådär. Men jag försökte hela tiden pressa mig själv varje dag och lägga ribban högre. Och hela tiden vara förberedd och hela tiden ha allting. Även om man var trött och sådär. Att man hela tiden försökte ha ett steg före, fast det inte fanns någon plats att ha ett steg före, men man försökte så gott som man kunde. När man kom på rummet på kvällen, även fast man inte fick tända ljuset, även fast man var jättetrött, så smög man in med pannlampa i badrummet och tvättade persedlar så man aldrig hade någonting smutsigt, till exempel. Det är en sån här sak. Och under grundutbildningen var inte sagt att det finns ju fransoser som är med i legionen, inte så många, 30% ungefär. Men under grundutbildningen så är det jätteviktigt att man får in fransktalande för att man gör stridspar. Där en är fransktalande och en som inte är fransktalande. Och det är ju den fransktalandes uppgift att den icke-fransktalade är på rätt plats i rätt tid, i rätt utrustning. Så att, men man märker också i det här, den här tuffa miljön att man binder banden också mellan de de som gör grundutbildningen tillsammans. Även fast man vet att, att om några månader så, så kommer varan åka till sitt regiment. Men man tar hand om varandra och man hjälper varandra på ett helt annat sätt. Så att det här är jätteviktigt att komma igång med den här, här lagandan. Och sen givetvis på slutet av utbildningen, då släpper ju befälen lite. Då, då man kanske gör en påsektion. Det är ju en aperitif. Och att de kunde köpa en backöl och lite chips och grejer som vi tog tillsammans. Men det var ju inte fråga om att göra tillsammans i början. Men på slutet så släppte de lite. Och sergeanten öppnade upp lite och berättade om vilka regimenter de kom ifrån. Och vad de hade varit med om och sådär. Så att då, men i början då var det var ja, man visste inte vad man skulle vara om 5 minuter. Och det var kontinuerligt under 4 månader som man hade den här pressen.
När Jesper Bella Berlin, som har tjänstgjort 14 år i det svenska specialförbandet SOG, medverkade i avsnitt 109 av Trygghetspodden, sa han att man måste veta varför man gör något sånt här för att kunna klara av det när det blir riktigt, riktigt jobbigt. Under den här tiden då, under grundutbildningen, vad var ditt varför?
Jag tror så här, jag förstår Bellas... hur han tänker då med som svensk specialstyrka ute på ett uppdrag och sådär. Vad som är viktigt att säga om legionen är att i legionens... Alltså det finns säkert folk utanför som säger att en legionär är en legosoldat. Men Frankrike ser inte oss som legosoldater. Och oss emellan så ser vi inte heller. Utan man har byggt upp band... Och det är en vi-känsla, familjekänsla. Varje morgon när fanan går upp under den franska flaggan så är legionens fana som är grön och röd. Och jag tror att i de flesta legionärs ögon så är det snarare fana man tittar på. Det här familjen, att vara medlem i den här enheten. Och när man är på uppdrag, man får ett uppdrag från franska staten. Och så man vill lösa den uppgiften. Och ibland kan det vara under väldigt svåra förhållanden. Men det är en uppgift man ska lösa. Och så när, jag skulle snarare säga att tänket är att vi ska lösa det här och jag ska inte svika mina bröder. Det är, så att där är nog lite annorlunda. Jag lyssnade faktiskt på det, det var en väldigt intressant podd om Bella. Och när han sa det där så tänkte jag förstår det. Men jag känner från min sida... att i legionen så bygger man upp en familjekänsla, en enhetskänsla, och det ligger djupt att man inte får svika familjen, och det är en drivande sak under uppdragen.
Sen starten 1831 har Främlingslegionen varit aktiv i en lång rad krig och konflikter, som Krimkriget på 1830-talet, första och andra världskriget, kriget i Indokina som föregick Vietnamkriget, kriget mot självständighetsrörelsen i Algeriet på 1950- och 60-talet, Kuwaitkriget och ett flertal andra krig och konflikter i bland annat Afrika. Men den händelse som har fått störst symbolisk betydelse är striden vid Camerón i Mexiko den 30 april 1863. Främlingslegionen var då där på grund av att den franska kejsaren hade blandat sig i en kamp och vem som skulle ha makten i Mexiko.
Det var legionen som fick i uppdrag att försvara en konvoj som hade ammunition och pengar så att mexikanerna skulle inte få komma åt den konvojen. Så att de gick hela natten och började marschera klockan 1 på natten. 7 på morgonen så slog legionärerna läger, 62 styckna. Och då kom mexikanerna i kapp dem och de började driva på en fördröjningsstrid som varade ända till kvällen mot, om jag inte missminner, 1200 infanterister och 600-800 kavallerister. Och de var 62 då och höll ut en hel dag utan mat och vatten. Och det slutade med att bara 3 legionärer stod upp med bajonetten på i den här byggnaden och när mexikanerna stormade in så var det en mexikansk officer som sa ger, och det var en legionär som sa att vi gör oss bara om de skadade blir vårdade och vi får behålla våra vapen. Och då svarar ju mexikanen då att män som er kan vi inte vägra någonting i historien. Just då, 1863, så kanske inte det här var en stor grej och det togs inte upp på en gång. Och kapten Danjou som ledde de här männen, han hade ju en träarm, eller en trähand. Som det också finns en historia runt som är rätt intressant. Den försvann till och med och kom tillbaks. Det var någon som hade hittat och spårat upp att det var han. Och sen kom den tillbaks till legionen. Idag är det legionens relik. Men idag i Mexiko, i Cameroon, så finns det faktiskt ett monument som mexikanerna reste efter den striden. Och när mexikanska trupper går förbi det monumentet än idag så skyldrar de gevär. Så att det har ju, i efterhand så har den betytt väldigt mycket. Och vad vi säger idag, vad som man tänker på den här, det är ju att de här 62 männen som gick i strid mot 2000 mexikanare, de hade gett ett löfte om att försvara den här konvojen och de skulle göra det till sista man. Och det gjorde de. Så att det är något man säger, le parole donné. Så att har man gett ett ord så håller man det. Och det är, i det här fallet så var det en strid, men det gäller ju även i livet, i livets skola. Säger man att man ska göra någonting, eller man säger att det här ska jag göra, jag lovar det här ska, så måste man göra det. Det är jätteviktigt och det är ett grundelement i samhället för att det ska fungera bra. Så att det tycker jag det är ett fint värde som finns i många tittar på slaget i Cameroon.
Och även kamratskapet och att legionärerna finns för varandra är väldigt viktigt.
Vad som är speciellt med legionen, det är det att om man då jämför med franska reguljära trupperna, för om man går en fransos som går med i franska försvaret, normalt infanteriregiment eller borta här någonstans, så är jag en ledig på helgen och åker och träffar mamma och tjejen och sådär. I legionen, även en fransos som kommer till legionen förlorar sina civila rättigheter. Nu ska jag inte säga hur det är exakt idag, för det här har varit någonting som har varit på tapeten politiskt sett, men då 94 när jag gick med och långt mot slutet när jag fortfarande tjänstgjorde, alla fransoser bytte ju namn när de kom till legionen och bytte, de var inte fransoser utan de var beneluxare och de var kanadensare och de kom från Monaco och från andra fransktalande länder. Så att man bodde ju på regimentet logementsvis och man hängde ju med sina kompisar antingen plutonvis eller då på regimentet. Jag hängde mycket med irländarna, men det är ju legionärer, man hänger hela tiden tillsammans. Och det bygger ju också en, vad ska man säga, legion, esprit de corps, en anda inom det här vapenslaget som genomsyrar, som verkligen syns ut när man tar in någon som kommer utifrån och man bjuder in dem och får vara med i legionen. De ser ju det här på en gång, hur det fungerar. Jag har ju fortfarande liksom mina legionärer som jag hade när jag var plutonchef som kontaktar mig och kallar mig fortfarande vid grad idag och berättar hur deras karriär. De kom med, senast för 3 veckor sedan så ringde en av mina legionärer så att jag ska bli plutonchef för den plutonen som du var plutonchef. Och det är verkligen genuint. Det går, och det här är någonting som byggs upp just av att man är så tätt in på varandra.
Efter grundutbildningen kom Daniel i september 1994 till det 6:e ingenjörsregimentet. Och att det blev just dit berodde mycket på ett av hans befäl.
Under min grundutbildning så var plutonchefen en löjtnant. Hans sista grundutbildning hade varit 2 år då på det här regimentet. Och han skulle ju till ingenjörstrupperna. Och han tjatade ju på mig från början att jag måste följa med honom till ingenjörsregimentet. Och på det regimentet så fanns det 3 stridande ingenjörskompanier. Som, jag skulle säga att det liknar mycket Norrlands skytte. Det är ren infanteritjänst från pansarskyttefordon. Och sån här, förutom det så är det mycket sprängtjänst och bygga broar och sånt där. Men jag blev faktiskt skickad till understödskompaniet, till tunga ingenjörsplutonen. Och det var väl inte där kanske man hade tänkt att man skulle hamna som legionär. Men vad som var trevligt i den här plutonen, ja, om man ska prata om känsla och den värdebildning man fick av den. Det är de som kom till skyttekompanierna, så var det ju unga befäl och det fortsatte lite kanske i andan med, från grundutbildningen med mycket skrik och sådär. Det kanske inte fanns så mycket att göra. Man är vanlig infanteripluton, men just med den här tunga ingenjörsplutonen så var halva plutonen var gamla furirer. som hade varit ute på andra operationella regementen och sergeanterna. Det var väl ingen av dem som hade mindre än 10 års tjänst och sådär. Så att det fanns mycket legionens anda och det värdet fanns i plutonen. Det var inte så mycket skrik och slag och sådär. Men det var tufft och det var som vanligt att allting skulle vara gjort och inom tidsramen och man skulle sköta det man skulle göra. Och det var fysiskt, man tränade och sådär. Men man slapp den här penalismen kanske som fanns på de andra. Men det var det värdet att få vara med de här äldre friderna eller koprachef som man ser i legionen. Det att höra deras historier och få deras värdegrunder, det var väldigt viktigt för mig.
Historiskt har Frankrike som kolonialmakt en hel del på sitt samvete. Och då har även Främlingslegionen använts. Till det kan säkert också läggas mycket som har skett och kanske även sker i det fördolda. Men under mer modern tid har Främlingslegionen arbetat mycket för ökad trygghet genom medverkan i till exempel insatser mot internationell terrorism som i Mali, där även den svenska försvarsmakten har varit och är. Främlingslegionen ingår också i FN-uppdrag runt om i världen. Och det var just ett sånt som blev det första utlandsuppdraget som Daniel åkte på, till Bosnien i januari 1995. Kriget i det för detta Jugoslavien hade då pågått sedan 1991. Tusentals människor hade dödats och det rådde en väldigt våldsam och farlig situation i Bosnien. Daniel hade då varit i legionen i mindre än ett år och jag undrar därför hur han kände sig innan han åkte iväg.
När man går med i legionen så är ju uppdragen en del av det. Det är naturligt, det är vardagen. Och det kanske inte är som när man pratar med svenska militärer då som säger att jag blev ju militär för att försvara Sverige och inte för att åka på utlandstjänst utan att be om det. I legionen i franska försvaret så är det en del av det. Blir man militär så får man order på att åka på uppdrag och då gör man det. Och det hör till jobbet helt enkelt.
Men var du nervös ändå inför? För att det är klart att nu har ni tränat mycket utifrån vad du har berättat och ni kanske är liksom ändå förberedda, men ändå så man kan väl ändå känna kanske en oro. Eller hur kände du inför att du skulle åka iväg?
Nej, alltså det ska jag säga så här. Det är naturligt. Annars får man välja ett annat yrke. Men om man nu tittar under själva uppdraget och när det kanske hettar till. Jag kommer ihåg en episod där vi var ute på flygplatsen i Sarajevo. Och så fick vi alarm för att vår bas på Sniper Alley var omringad av bosniska snipers. Så att vi fick högsta beredskap och åkte tillbaka till campen. Och då, mina minnen av det var ju bara att man kontrollerade var magasinen satt, att allting var okej med vapen. Och det är ren, hjärnan hoppar igång och blir som en maskin. Man tänker, allt, där sker allt som det är drillat. Sen kom jag ihåg när vi kom vara utanför lägret att bosnierna hade ju lagt fram stridsvagnsminor framför checkpointen för att komma in på lägret. Och de var rätt förvånade för att vi ville komma in. För de trodde att vi inte ville komma in där med att vi var avspärrat. Men vi sa det att det är våra kamrater som är där och vi vill in. Så att de tog undan stridsvagnsminorna, kommer ihåg fortfarande idag. Och så åkte vi in och sen var det några dagar som var ganska stressiga mentalt sett. Men än en gång, det är när man har drillat och man har tränat för en militär övning och då känner man, den stressen är inte då, utan då fungerar man som en maskin. Så det är vad som är viktigt i legionen sen, det är ju att vi har varandra, den här familjekänslan. Att man åker inte hem till Frankrike efteråt och sen bara lämnas vind för våg, utan oftast så var man ju kvar med polarna några dagar och festade. Och vissa gjorde hela permen då med legionärskompisar, så att man hade ju hela tiden ett stöd. I legionen var ju aldrig en kompis mer än en dörr bort. Även när man var befäl så kunde man ju alltid knacka på någonstans och prata med någon. Och det är en styrka också för legionen.
Och när man befinner sig i en krigszon finns det många intryck att dela med sig av. Daniel minns en händelse i Sarajevo särskilt tydligt.
Om jag tänker tillbaka ska ranka någonting som jag kommer ihåg så är det faktiskt civilbefolkning. Jag kommer ihåg en gång vi körde upp norr norröver i Sarajevo och körde igenom helt sönderbombade hus. Och mitt i allt det där så stod det en liten tjej med trasiga kläder med Down-syndrom. Hon hade ju inte vett om det där. Och där tycker jag liksom att det som militär när man ser civilbefolkningen lida, det tror jag nog det som är värst. För att de har inte bett om det, de är inte tränade för den saken. Och som militär så är man ju förberedd, man vet vad man ger sig in på och man löser uppdraget enligt bästa förmåga efter den utbildning man har helt enkelt. Det är som en maskin.
Vad tänkte du när du såg den här flickan stå där?
Jag såg åt min kompis i fordonet att stanna till och vi gav faktiskt bort den dagens ration till tjejen. Så att jag vet inte om det var bra, men det kändes rätt då i alla fall. Jag visste att vi skulle överleva, sen hoppas jag bara att hon fick äta den maten och inte att det var någon annat. Men jag såg, hon var ensam där i alla fall, jag såg inte något annat folk i de här ruinerna i den stadsdelen.
Och fast Främlingslegionen var i Bosnien som fredsbevarande trupp, betydde inte det att de var fredade?
Alltså jag kommer ihåg från Sarajevo att man kunde bli beskjuten. Men man såg ju inte vart det kom ifrån, så att det var ju svårt då. Och sen civilbefolkningen mitt i allt där, så att det var ju ta skydd och ta sig ur så fort som möjligt. Så att...
Vad var det som hände då när ni var beskjutna?
Jag fick kulhåll i fordonen, men problemet i Sarajevo, det är där körde de verkligen strid i bebyggelse enligt svenska soldef. Det var ju bakom en eller två murar med hål i. De hade väldigt små skottfönster, men när man åkte precis där de såg en så kunde de beskjuta och man visste inte vart det kom ifrån. Så att, och man kunde inte besvara. Men som sagt, men med varje gång som sådana grejer hände så triggas det ju in det automatiska tänkandet.
Daniel var sedan året efter en gång till i Bosnien. Därefter var han i Djibouti, det lilla landet vid Afrikas horn som gränsar till Eritrea, Etiopien och Somalia.
Jag gjorde 7 uppdrag i Djibouti som var en fransk utpost i alldeles till infarten i Röda havet. Och det var ju, Djibouti är ju ett eget land sedan 1977. Och innan det så var det en fransk koloni. Det var meningen att det skulle lämnas tillbaks till Etiopien. Men på grund av det kalla kriget och sådär så vill ju Frankrike ha fortsatt kontroll över det området. Just det med att det är så geografiskt ligger bra till. Och sen har det varit väldigt oroliga länder runt om. Men just Djibouti har varit stabilt.
Och vad gjorde du när du var i Djibouti?
Under samtliga min uppdrag där så var jag faktiskt i den tunga ingenjörsplutonen. Så att det var ju mycket fältarbeten taktiskt för att man måste ju upprätthålla vägnätet runt om i landet. Det fanns taktiska flygplatser nära gränserna så man skulle kunna luftlandsätta trupper och hämta civilbefolkning om det skulle behövas. Givetvis officiellt var så skulle man ju då förbinda vissa byar för att hjälpa bybefolkningen. Men om man tittar sen mer strategiskt så såg man ju på kartan på en gång att det var ju fanns ju en militär anledning till att man byggde de här vägarna och så. Och det var ju väldigt rustik som man säger på franska. Jag vet inte om man ska säga det på svenska. Det var ju ingen AC i tälten och det var ju 50 grader i skuggan och ofta så var det 3-4 månader sträck ut i fält. Så att där har jag faktiskt mina bästa minnen i legionen, speciellt då som plutonchef, att ha den chansen att leda en pluton under de här svåra klimatiska förhållandena och sen att leva så inskränkt. För det var ju taggtråd kring lägret och vi hade ju väpnad vakt och hade ju vapen för att vi var ju nära gränserna och i Afrika kan alltid någonting hända snabbt och det kan bli oroligt och sådär. Men just den här psykologin att leda en pluton under de här förhållandena, det var väldigt intressant. Och vissa kanske tror att det är enkelt att leva under samma tak eller inom det här och under så lång tid. Men sätter man till sen att det är 50 grader i skuggan och man kanske inte käkar bra och små konflikter i plutonen, så att då gäller det att lösa det. Och en av mina bästa råd jag fick som jag blev plutonchef av en äldre plutonchef, som jag tycker fungerar som ett råd generellt, att får man punktering då byter man däcket. Och det är samma sak, har man problem i livet eller problem i plutonen, då löser man problemet omgående, och man fortsätter inte liksom tro att det blir bättre med tiden, utan man måste ta hand om problemen och lösa dem, för det blir inte bättre, utan det, man måste, ibland så kan det vara svårt att ta vissa beslut och agera på det, men man måste helt enkelt ta sitt ansvar.
Det var alltså i Djibouti som Daniel har sina bästa minnen ifrån. Men när har han varit som allra värst ute?
Det, om man nu, det folk brukar vilja fråga om, det är när det pangas, när det blir hetta till. Och då ska jag nog säga att mitt sista uppdrag i Afghanistan, det här var det lite tufft. För vi var uppe i en by och vi gick till fots. Vi hade understöd bakom oss. Vi visste att vi hade granatkastare som hela tiden gav oss, skulle kunna ge oss understöd. Men vi var inne i den här byn då, och så märkte jag att det var mina sista år. Så jag var faktiskt fotochef på legionens egen tidning. Så jag var stridande fotograf med den här plutonen. Så min uppgift var inte att strida då. Men när vi var uppe i byn så såg jag gruppcheferna börja komma till plutonchefen. Och då hörde vi att taliban hade grupperat sig runt oss, och det var bara sten och det var vägar som var utskurna med bulldozer på bergssidan. Det fanns inget skydd alls, och policyn var ju att man måste vänta tills man blir beskjuten för att kunna ge svar. Vi kunde inte liksom, vi hade ju snipers och understöd från basen, men vi kunde inte göra någonting innan det blev allvarligt. Så att känslan att gå ner för den här serpentinvägen på berget utan något som helst skydd, veta att fienden ligger på kullarna framför en och inte får göra någonting, det var ganska tufft, måste jag säga. Sen vad som gjorde att det inte blev någon eldstrid just då, det var för att vi hade haft en general på besök i campen på andra sidan dalen kvällen innan, och det kom en helikopter med en tiger helikopter, en understödshelikopter, och flög in och skulle hämta honom samtidigt som vi skulle gå från byn. Jag tror att den dagen markerar mig mest, för att det inte hände någon, så att just den här långa serpentinvägen ner, inget skydd, och att man skulle ta sig ner. Sen likadant där, minnet jag har var ju liksom att man höll ju koll på ammunitionen, på vapnet och det runt om. Men det satte sina spår, det gjorde det.
Vad tänkte du när du gick på den där serpentinvägen då?
Ja, det första var, jag var ju inte där för att skydda mig eller skydda mina kamrater. Jag var ju där för att dokumentera. Så samtidigt så har man ju koll på killarna. Och då var ju, det var ju det andra luftburna regementet. Så att det är ju top-notch, så var jättebra killar med god stridsvana. Men ändå, det var ju en hög stress där, som man kände efteråt. Och när man gick ner där efter vägen så funderade man liksom, okej, hur ska det börja? Och sen skulle det vara automatik, och sen hur skulle det sluta? Men det var lite stressigt. Sen kom jag ihåg, vi kom tillbaka till campen, och sen så gick vi till kompanibaren och tog en kall öl. Kändes väl förtjänt.
Men trots 18 år i Främlingslegionen har Daniel, utöver att ha blivit beskjuten och att alltså ha varit nära ögat, aldrig deltagit i regelrätta strider.
Jag trodde väl att innan jag åkte till legionen att jag skulle komma i regelrätt strid någon gång under mina 18 år. Men jag ska faktiskt säga att jag är glad att ha sluppit det. Och jag vet väl, givetvis när man tittar på vissa uppdrag har vi varit svårare eller farligare än andra. Man kollar på Afghanistan under de här insatsuppdragen där. Mali har varit väldigt farligt också. Det har varit mycket eldstrider. Men annars under den perioden som jag har tjänstgjort så har det varit relativt lugnt på just den biten faktiskt.
Du är en av de svenskar som har tjänstgjort allra längst i Främlingslegionen, alltså i 18 år. Vad var det som gjorde att du var där så länge?
Jag hade tänkt åka ner 5 år från början. Och sen blev jag underofficer. Och det var ju kul. Det var ju motiverande. Så tänkte jag skriva på ett kontrakt till. Upp till 8 år. Då andra kontrakt. Så första kontrakt är alltid 5 år. Och sen det andra kontraktet kan variera lite. Men på den tiden som jag skrev på det, det var politiken att man skriver mellan 1 och 3 år. Men skriver man på 1 år så är det ingen som satsar någon utbildning och sånt. Så därför skrev jag på 3 år. Och i samband med att det andra kontraktet gick ut så blev jag befordrad igen och blev ställföreträdande plutonchef. Och då kände jag att ja, det här var ju, det är kul, och jag såg ju att det fanns en utveckling. Det var ju inte att vara 18 år som legionär, utan jag såg ju den här utbildningen. Och sen samtidigt som man får en gradbeteckning så kommer ju en teknisk utbildning som hör ihop med det. Så att jag fick faktiskt min tekniska utbildning av franska flygvapnets ingenjörstrupper. Så att, ja, ska man prata civilt så säger man väg, plattform och flygplatstjänst. Och det var kul. Alltså, den tekniska utbildningen jag fick motsvarade väl en högskoleutbildning. Och sen få chansen att vara plutonchef med 30 legionärer och den här gruppkänslan som man har och göra saker tillsammans. Det var underbart. Jag ångrar inte en sekund att jag gjorde mina 18 år i legionen.
Men med tiden och efter diverse turer på grund av bland annat politiska beslut om antal befäl i Främlingslegionen bestämde sig Daniel för att det var dags att prova något annat i livet.
Det var rätt skönt faktiskt att vid 41 års ålder kunna lämna legionen och börja på med något nytt och göra en karriär till. Sen har jag ju fortfarande väldigt varma band med legion. Jag är fortfarande inbjuden till de regimenten som jag har tjänstgjort på Cameron, och man har på sig uniform och legionens gröna slips och sitter vid hedersbordet och sådär. Så att det är, jag håller ju fortfarande väldigt tajt kontakt med de regimenten som jag har tjänstgjort med och med mina kamrater som jag har tjänstgjort med, både underbefäl, officerare och legionärer som jag haft i min pluton, och det känns fortfarande som en familj.
Daniel kunde också dra nytta av den ingenjörsutbildning han fick i legionen, och han är nu företagare och hjälper bland annat mindre företag inom bygg- och anläggningsbranschen.
Har ni satt in mig lite speciellt här, och det har gjort att jag kunnat fortsätta bo i Frankrike, uppe i Sverige ungefär 2 veckor varannan månad. Så att, och det har jag gjort nu i lite över 10 år, och nu gör jag det i egen regi med eget företag.
Den som har lyssnat på det här avsnittet nu och allvarligt funderar på att ansluta sig till Främlingslegionen, vad skulle du vilja säga till den personen?
Ja, jag skulle säga att åk. Men man ska inte ha en bild i bakhuvudet om att det är fradgatuggande stridisar. Legionen är en armé, de är professionella, man är i fysiskt bra kondition, det är duktiga soldater och det är väl en machokultur. Men är man yrkessoldat så kan man inte ligga ute i fält 365 dagar per år, utan det kommer utbildningsdagar, det kommer perioder under året man måste göra underhåll och kanske göra saker för regimentet som är lite tråkiga. Så att det är en livsstil helt enkelt. Och tror man att mångkulturen, det är, ja, det ska jag säga en tryck, att ha religion med 130-140 nationaliteter och prata med, jag kommer ihåg när jag åkte till legion, jag pratade med Rumänien som var med om tiden med Ceausescu, jag pratade med ryssar som pratade om hur det var innan muren fall och sånt där. Vill man ha kunskap om världen och träffa folk så är, och tycker om det militära livet, absolut.
Nu har du ju berättat här att det är folk från väldigt många olika länder som söker sig till Främlingslegionen. Varför är det så många som söker sig dit?
Majoriteten av de som kommer till legionen, om man tittar i dagsläget, är ju, det är ju ett, alltså en person som tar sig till Frankrike och sen knackar på legionen, har inte han något straffregister och sådär, och tjänstgör 5 år i legionen, så har ju han faktiskt uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Frankrike och kan börja på ett nytt liv i Frankrike eller i Europa. Så att det är väl den stora moroten idag när folk kommer. Och givetvis så måste man ju tycka om ett militärt och ett disciplinerat liv. För det är ju liksom signaturen för legionen, att det är tufft och det är bra soldater, men majoriteten som kommer, det ska man ju inte sticka under stolarna, de kommer ju av sociala anledningar helt enkelt att komma dit, och det är väldigt, och det är därför också det är väldigt få svenskar, för att det, varför åka till legionen från Sverige? Sen självklart så finns det den här väldigt få som tycker äventyr, så att det, och de få svenskar som är i legionen, så är det väl äventyr. Jag känner väl några som ville bli militär i Sverige, men man hade ett litet straffregister och det gick jättebra för dem i legionen.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.